Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
God morgon.
Hej Hoa.
Hur är läget?
Det är bra. Man upptäcker faktiskt att en fördel med det här med vintertiden är att man inte behöver
gå upp i mörker.
Tända alla lampor när man går upp. Ja,
ja, det är sant.
Det är skönt.
Ja, det är sant. Och det här är faktiskt vår första novemberpodd kommer jag på.
Ja, det är det. Mm. Hur ska vi fira det då?
Jag vet inte om det är någonting att fira. Jag bara konstaterat att det är så.
Ja, du har rätt.
Tiden går.
Tiden går. Inte in på den där klyschtävlingen nu.
Nej, okej.
Huvudet upp och fötterna.
Ja, just det. Vad har du på hjärtat idag?
Hörru, vi har faktiskt fått ett påpekande från en av våra lyssnare.
Ett påpekande?
Mm. Det lyder så här.
Låter näsvist.
Nej, jag tycker det var kul.
Okay.
Låt en kaffe utan grädde som kom upp till diskussion i er podd är från 1938.
Det känner jag till. Jag påstår ju aldrig att det var en original sån.
Nej, den kom ut på en skiva med Gösta Jonsson. Mm. Det känner du nog inte till.
Nej, inte Gösta Jonsson.
Nej. Men den utgavs av Mjölkcentralen.
Ja, det är därför jag känner till det.
Och betraktades därför som reklam och bannlystes följaktligen av Sveriges Radio.
Naturligtvis.
Inte det roligt?
Ja, det är roligt. Men det är därför jag känner till det. För min farfar var nämligen ordförande i Mjölkcentralen. Det var ju så här 20 år senare. Men det där var ju en sån där grej som...
Han klagade på.
Nej, inte alls. Han brydde sig inte om det. Men det hörde ju till de interna berättelserna i Mjölkcentralen. När att man hade, var man ansvarig för kaffe utan grädde.
Ja. Mm. Och det är så roligt. Nu vet fler än...
Den där med att vara förbjudet i radio, det visste jag inte om. Eller jag kanske har hört, men jag har glömt bort i alla fall. Men det, är ju, det känns ju väldigt typiskt.
Ja, och ganska...
Det är skitnödiga Sverige. Vi är alltid skitnödiga, fast på olika sätt, beroende på decennium kanske.
Ja, det var reklam. Ja. Ja, nej, men vi tackar vår lyssnare för inspelet.
Ja, det gör vi.
Vi fick anledning att lyfta grädden igen.
Mm. Absolut.
Ja.
Det var grus i dagen. Jag tror inte vi kommer återkomma till grus i dagen så mycket efter det här.
Jag tror inte det heller.
Nej, jag tror att det är...
Faktiskt. Men någonting som vi borde återkomma till och som vi gör just nu, det är ju att vi har pratat om den här otroligt fina dokumentären Det världens vackraste pojke.
Ja, just det.
The Most Beautiful Boy in the World på engelska. som ju faktiskt fick...
Som vi kanske måste förklara vad det är också.
Ja, att alla det vet är inte en det. Dokumentär som handlar om Björn Andresen som 15 år gammal blev en stjärna över en natt i filmen Döden i Venedig. Han var otroligt vacker och Luchino Visconti som gjorde filmen utnämnde honom också till världens vackraste pojke som ju då blev en harang som kom att prägla resten av hans liv. Och hans liv blev inte särskilt lätt.
Men det är ganska tragisk berättelse, men den är väldigt välberättad.
Mycket fint berättad, och Björn Andresen deltar ju i filmen och gör det på ett otroligt sätt. Producent är Stina Gardell och det är Kristina Lindström och Kristina Peters som har gjort den här. Jag tyckte det var otroligt rörande. Jag skrev om den också i Svenska Dagbladet när den här kom. Men nu visar det sig att den har fått pris som bästa europeiska tv-dokumentär 2022 i Prix Europa. Vilket är otroligt roligt. Ja, jag måste säga. Den tog lång tid att göra. Och
man måste ha varit väldigt svår att göra.
Mycket svår att göra. Ja, och det är för en gångs skull kan man väl säga ett väldigt starkt liksom, människoöde som man orkar gå in i och följa och engagera sig.
Ja, för det blir ju inte kladdigt. Det där är ju problemet, att det liksom brukar alltid bli liksom lite kladdigt när man ska berätta en sån här historia, men det blir ju inte här.
Nej.
Så den finns ju fortfarande att se om man inte har gjort det, eller hur?
Ja, det finns att se, absolut. Mm, mm. Apropå kladdigt så har du...
Oj, jag har mycket på hjärtat idag. Det är det ena efter det andra bara. Ja.
Apropå kladdigt så är ju prins Harrys memoarer som ju man började tala om i juli förra året. De kommer i januari nästa år. Är redan i spalterna i svenska tidningar. Den heter The Spare, den här, och ska inte handla om honom själv som...
Ja, det är bra kunglig, titel.
Säger han. Ja. An
air and a spare. Det har inte handlat om honom som kunglig. Då är det ju väldigt märkligt valtitel. Eftersom det handlar just om det i titeln.
Tänk oss att han är fel ute där.
Ja, det var, jag tror att det var hertigen av Marlborough. Eller om det möjligtvis var Consuelo Vanderbilt som gifte sig med hertigen av Marlborough. Som myntade det där. An air and a spare. Man behöver två söner.
Ja.
Om den första skulle dö.
Ja. Ja, det ska bli intressant och jag kommer själv att skriva om dem faktiskt.
Ja, just det, intressant. Ja,
ja det här
fast är lite grann intressant som en trafikolycka liksom.
Kanske inte därför att den får lite andra dimensioner. Idag till exempel i Svenska Dagbladet med Elsa Westerstad så landar hon i en stor text om det här i att är det inte dags att avskaffa monarkin? Och det är precis det som jag väntar mig nu att den här diskussionen kommer upp. Och jag tycker det är så fascinerande motsägelsefullt, för att om det var så att monarkin var på gränsen till nedgång och fall. Skulle det då vara så särskilt sannolikt att människor ger ut böcker om kungligheter och förväntar sig att folk ska köpa dem? Då skulle det ju vara ointressant om det här var ett fenomen som var bortdöende. Saken är ju den att det är inte det. Därför att i alla kungliga familjer finns det liksom en partyprinsessa eller en spare som är lite på avvägar eller något sånt där. Och vad är det? Ja, det är ju en spegelbild av de allra flesta vanliga familjer också.
Jo, fast det beror ju på hur de hanterar det. För att liksom, det är en sak att vara en slarver eller liksom hålla på och festa. Det är en annan sak att skaffa sig stora Hollywoodkontrakt och bokkontrakt för att systematiskt försöka undergräva monarkin. Alltså det här, så här betedde sig ju inte ens hertigen av Windsor liksom, när han hade abdikerat. Han höll inte på att skriva en massa böcker och
fast han
saker.
Gjorde ju faktiskt det. Han skrev 1951 så kom han ut med A King's Story,
jo,
The Memoirs of the Duke.
Men det var ju inte fylld med massa hemskheter. Nej. Det var ju bara ett sätt för honom att hålla sig fast vid sin titel. Det var inte fyllt med massa hemskheter.
Vi får väl se vad som står. Men det här är ju i alla fall ett sätt att slå mynt av sin kungliga.
Ja, det är det ju. Men jag tror att det här är ett stort problem för monarkin. Mm. Alltså när man får den här typen av amerikansk kändiskultur och bekännelselitteratur, så händer ju någonting med monarkin som gör att man utarmar den. Den blir ju liksom, håller man på så här tillräckligt länge så blir det ju bara en kändiskult bland andra, och då är den ju meningslös.
Mm. Det blir ju upp till hans bror och hans pappa nu då att försöka rädda upp den här situationen. Men jag vet inte.
Upp till honom själv att skärpa sig.
Ja, och det kanske också kommer. Men om man ska gå vidare på temat, finns det ett intresse för kungligheter och monarki, så gör det ju det. I Sverige så gör ju TV4 och bolaget Filmlands en tv-serie som kommer nästa år som heter Monarki.
Heter den Monarki?
Ja, den heter Monarki. Och den är ju tänkt att gå...
Är det en dokumentär?
Nej, det är ett drama i flera säsonger.
Ja.
Och det finns väl antaganden då om att det finns tittare till den, skulle jag säga.
Ska det vara som The Crown då, eller?
Ja, kanske. Ja, ganska...
Titeln verkar ju vara på det sättet.
Monarki. Ja, verkar vara ganska inriktad på just vår kung.
Mm.
Helt enkelt. Sen så har vi ju den här dokumentären som görs av Mexiko som heter Kungen, med, som görs av Karin och Klintberg. Jag tror den heter Kungen. Den har ju fått väldigt mycket förhandsreklam och ska komma i början på nästa år.
Mm.
Nästa år som kungen.
Hon har fått access liksom, eller fått tillträde.
Hon har fått tillträde och kungen har delat med sig av sin tid. Och det tillhör ju inte vanligheterna att han släpper medier in på livet, så att det ska väl bli intressant.
Det finns ju annat sånt här elände. Jag hörde på radion att det kommer till en ny säsong av den här hemska serien som jag inte ens orkar titta på, men som jag ändå kan uttala mig om eftersom jag förstår precis hur hemskt den är.
Okay.
Som heter Young Royals eller sånt där.
Men
som
den,
alltså
ja,
är en riktig sån här, tror jag, liksom helt fast sin egen tidstypisk dokusåpa bland så kallade kungligheter. Man bara känner suck.
Ja.
Hur man liksom lyckas göra någonting intressant, totalt platt.
Ja.
Ja,
vi får se. Vi får se.
Vi får se. Jag har återupptagit mitt läsande efter att ha blivit upptagen med alla val och allting på spaning. Och det är ganska intressant.
Ja.
För att det finns ganska mycket. Det är ju en rolig berättelse därför att den handlar ju väldigt mycket liksom om sociala koder och normer och hur man ska bete sig och hur man inte kan bete sig så här. Och det här är ju då Frankrike i strax efter sekelskiftet, kan vi säga. Eller kring sekelskiftet. Lite beroende på vad man är i boken. Det är, samtidigt då som det är mycket som naturligtvis är väldigt olikt det liv som vi lever, så är det ju ganska mycket som är likt också. Det är ganska intressant att se just de här likheterna. Dreyfusskandalen var ju en stor sak då. Och det var ju den här, för de som inte har en färsk minne, det var ju den här judiske officeren Dreyfus som jobbade på generalstaben i Frankrike och som blev anklagad för spioneri. Och dömd för det, skickat till Djävulsön. Och det där var ju helt påhittade anklagelser som bottnade i antisemitism. Och när det där började uppdagas så försökte militären fuska bort det genom att hitta på bevis och så vidare. För att han ändå var skyldig. Och det där, men det där exploderade ju till slut. Men det var en process som tog nästan 10 år innan han blev helt frikänd från där. Sen fick han hederslegionen och sådär som någon slags plåster på såren och så. Men det intressanta då är hur hela den där historien skapar ett samhällsklimat som man känner igen jätteväl. Som beskrivs väldigt väl av Proust. Som man känner igen i våra dagar. Alltså hur samhället plötsligt delas.
Mm.
På grund av Dreyfus. Är man för Dreyfus eller bara mot Dreyfus? Är man antisemit eller är man inte antisemit? Och hur det där dels gör att han skriver liksom om hur man kan höra på när man pratar om helt andra saker. Vad folk är på för sida. Och att det är liksom det man lyssnar. Precis det känner man igen från idag. Alltså det finns ingenting som inte är laddat. Det går alltid liksom. Är den där människan en trumpist eller en sverigedemokrat. Eller kulturradikal. Alltså all den här kulturstriden liksom, som vi har nu. Den är precis på det där sättet. Och också såna andra intressanta saker som man noterar. Att det är inte bara det att folk slutar tala med varandra och säger upp bekantskap med varandra, som vi har hört ganska mycket om, kanske framförallt från USA, men som också har skett i Sverige, utan det är också att folk bygger nya allianser som man aldrig skulle kunna tänkt sig förut, baserade på den här liksom nya stora frågan. Så att adelsmän som aldrig skulle umgås med vissa så här lågadelsmän gör det plötsligt därför att de förenas i någon slags antisemitism och sådär. Det är väldigt intressant.
Vilka är de nya allianserna i Sverige? Jag ska... kul.
Nej, jag vet inte om det, jag vet inte om man kan, jag vet inte om man kan, det handlar ju om personliga allianser, så jag tror inte man kan generalisera och säga att det är olika grupper, utan det handlar ju mer om att folk som annars inte skulle känna att de hade så mycket gemensamt plötsligt känner att de har det och går samman på något sätt.
Mm.
Det är lite intressant tycker jag.
Ja.
Och det just de där likheterna, just de där likheterna är ju spännande.
Ja. Alltså jag kan tänka på det är en omöjlig fråga, men vad är hönan och ägget, så att säga, Dreyfusaffären, var den bara en, eller bara, men var den en kanalisering av spänningar som fanns där redan?
Ja,
eller skapade den spänningar? För det är väl det man kan...
Båda delarna tror jag.
Mm.
Så är det väl ofta. Alltså det är klart att om det inte finns en grogrund för den här typen av grejer, då tar det ju liksom inte skruv.
Nej.
Alltså det är ändå en ganska stor sak att misstänkliggöra en oskyldig och ännu mer att tillverka falska bevis för att sen försöka liksom hålla det.
Mm.
Alltså det är ganska stort. Det gör man ju inte om det finns en övertygelse i botten om att det är något större på spel. Liksom. Mm. Så det tror jag måste finnas. Men sen så är det väl just en sån här hetsgrej. Liksom. Det ena leder till det andra. Liksom.
Jag kan tänka i Sverige att det finns på något sätt en skillnad mellan de som tror att Sverigedemokraterna är det stora problemet för Sverige och de som tycker att det är ett problem att man tänker så, därför att då tar man bort förhistorien till varför det här partiet kan bli den näst största och få 20%. Alltså det är en vattendelare.
Men alltså det är det där, folk är ju intresserade av olika förhistorier. En del är bara intresserade av Sverigedemokraternas mörka förhistoria. Andra är intresserade av den förhistoria som du är inne på. Liksom, varför kan de växa? Finns det för grogrund i Sverige för det här? Varför? Och sen så pratar man liksom förbi varandra. Det intressanta är ju att båda sakerna är ju intressanta. Båda sakerna, jag tycker att vi var inne på det lite grann som hastigast genom någon frukost här för ett tag sedan. Men vi kom in på det just på slutet. Alltså det här pratet om Sverigedemokraterna som ett hot mot demokratin. Och jag kan förstå vad folk menar med det, även om jag tycker att det är väldigt överdrivet. Inte nödvändigtvis för att jag har så stort förtroende för Sverigedemokraterna, utan därför jag har ganska stort förtroende på att vårt system inte riktigt är så skört som en del verkar tro. Men det talas ju alldeles för lite om den andra biten som är mycket mer intressant därför att den är mycket mer komplex. Att Sverigedemokraterna har vitaliserat demokratin. De har fått folk som tidigare inte röstade att rösta. Någonting som vi annars brukar tycka är en jättefin sak.
Mm.
De har entusiasmerat folk som har känt sig bortglömda i det politiska systemet. Något annat vi brukar prata om liksom som en bra grej.
Mm.
Och på olika sätt så har de också satt liksom fingret på ömma punkter i det politiska systemet som behöver lösas, som behöver få en upplösning. Vilket ju också är en demokratisk tjänst.
Ja. Men saken är ju den som vanligt i de flesta samhällen, att det är nomenklaturen som vill tala om vad det är som ska göras och när och av vem. Så man är inte så jätteintresserad av det här. Nej, men alltså jag har skrivit en kolumn som kommer i fokus där som handlar just om hur Sverigedemokraterna har ställt alltihopa på ända genom att de faktiskt är det nya arbetarpartiet och Socialdemokraterna drar ju till sig väljare i innerstadskärnor, inte bara i Stockholm, Östermalm och Söder, utan även i andra städer i Sverige. Och det är ju en identitetsförvandling som jag undrar om den är helt medveten från Socialdemokraternas sida.
För det är det ju inte, de jobbar ju jättemycket mot den. De jobbar ju väldigt mycket mot den, men de misslyckas ju.
Ja.
Alltså det där är en sån intressant sak. Jag skrev en ganska stor artikel om sossarna som just hade det där temat också för ett par veckor sedan i fokus. Och liksom det är ju där är en stor sak som de har försökt att inte hamna i, men som de inte kan låta bli att hamna i. Därför att det är en sån grej som de inte riktigt kontrollerar. Det är en kulturell sak snarare än en politisk sak.
De själva har väl blivit liksom lite mer av etablissemang än vad som passar dem. Och de har ju varit kända för Socialdemokraterna att kunna gå i opposition mot sig själva. De sitter i regeringsställning och sen så har de en retorik som går ut på att någon borde minsann göra någonting med både det ena och det andra. Nu kanske den där tiden lite grann är över. Sen måste jag säga att Jan Emanuel gjorde i GP en väldigt bra kolumn.
Han heter bara Jan Emanuel nu, han har bytt namn.
Han har tagit bort tredje namnet. Där han just har retat upp sig på Alex Schulman som har skrivit om Johan Persson.
Ja.
Hur Det finns ett klassfrakt påpekar Jan Emanuel där han beskriver Schulman som att, eller Persson som att han ramlar in i ett rum, det vill säga han har ingen klass, med en senapsfläck på skjortan, det vill säga han har ingen stil. Han frågar vad är klockan, det vill säga han har ingen koll. Och hinner med en kebab, det vill säga han är okultiverad. Och det här, nu har man liksom hela liksom, klockan runt här egentligen med, när alla iakttar varandra sätt att... att uttrycka sig om varandra.
Jan Emanuel har ju helt rätt. Och man kan ju lägga ett lager till på det. Nämligen att det är väl ingen, det är väl liksom ingen slump att Johan Persson beter sig så. Därför att han är också medveten om koderna och vill spela på de koderna. Så att det blir ju liksom ett, det här är liksom ett spel som pågår på många nivåer. Du, vi måste ju nästan, vi har ju haft ett val precis närmast oss. Och vi har ett val på gång i USA också.
Yes.
Ska vi inte nämna dem alls?
Alltså jag tänkte ju på dem innan vi började. Men nämn dem du då.
Ja, men Danmark är ju intressant. För att fram till liksom igår kväll så var alla övertygade om att det här nya partiet Moderaterna som då skulle liksom tvinga fram en mittregering skulle bli vågmästare. Men det blev de ju inte. Mm. Utan nu fick vi liksom en mycket, mycket knapp socialdemokratisk eller vänstermajoritet i Danmark. Mm. Jag tror att det är ett mandat. Men det var ju inte intressant initiativ. Jag tyckte det intressant också med det här Moderaterna, deras initiativ, till skillnad från Centerpartiet, som då också pratat om mittenregeringar, var ju liksom att Moderaterna i Danmark, det nya partiet, var ju ett riktigt mittenparti. De var väldigt tydliga med att de ville samarbeta åt båda hållen. Och de också, hade också ett politiskt, sakpolitiskt, ett ganska tydligt mittenbudskap. Centerns konstiga inställning, jag har inte emot mittenregeringen, jag tycker det är ganska bra i det. Men Centerns konstiga inställning var ju liksom att vi ska samlas i mitten där vi är. Och då ska vi ha nyliberal ekonomisk politik och öppna gränser. Ja. Som är en ganska extrem politik. Så att liksom det var ju mer intressant att se ett mittenprojekt och ett parti som faktiskt är ett mittenparti än ett som ett extremparti. Mm. Men det gick inte i varje fall. Inte den här gången i varje fall. Vi får se. Och sen är det ju det här valet. Sen är det ju det här valet i USA. Och det är ju intressant. Alltså det här mellanårsvalet. Där först var man helt övertygad om att republikanerna skulle ta hem det. Och sen så efter abortbeslutet i Högsta domstolen så svängde det över till demokraterna. Eftersom de flesta amerikaner inte vill ha så här strikta abortlagar. Mm. Och nu är det på väg att svänga tillbaka till republikanerna igen. Och det där kan man ju prata om varför det är så där. Men det var en ganska intressant artikel av Malin Ekman i Svenska Dagbladet för ett par dagar sedan om det här som ganska få svenska tidningar skriver om men om hur demokraternas vänsterfalang har ställt till otroliga problem och inte bara liksom politiska problem utan praktiska problem i Oregon på västkusten så har i Portland till exempel så har man i praktiken då defunded the police som det var snack om efter det här efter Black Lives Matter. Man har dragit in pengarna till polis. Man har ingen bra ordningsmakt längre. Och där råder nu i stort sett en jäkla kaos. Alltså, folk plundrar affärer, folk skjuts, det är hemlösa bor liksom i drivor överallt. Det är ingen ordning alls.
Mm.
Och fortfarande då, i den här artikeln kan man läsa, när medborgare försöker liksom vända den här trenden, då blir de våldsamt mötta av vänsteraktivister. En person som då ville ha ett samtal med polisen i sin affär, fick sin affär sönderslagen. Så att liksom det här politiska våldet som vi nu har läst mycket med det här hemska försökte att attackera Nancy Pelosi som då drabbade hennes make istället, alltså talmannen eller talpersonen eller vad det ska heta i kongressen. Det finns ju väldigt tydligt på vänstersidan också. Det är liksom en nation som där våldet alltid har legat ganska nära under ytan. Men nu har det börjat sippra upp på båda sidor. Jag tyckte det där var en mycket intressant artikel. Jag tycker Malin Ekman gör bra jobb från USA. När de flesta andra är otroligt stereotypa i sin rapportering.
Fortfarande.
Ja, liksom fast i någon slags... vi måste berätta rätt sak.
Mm.
Sådär som det var för några år sedan. Men vi kan inte skriva det här för det skulle gynna Sverigedemokraterna.
Och så skrev man inte det och så gynnade det Sverigedemokraterna.
Exakt, ja precis. Ja.
Det var vad som hände.
Ja.
Men,
det var väldigt snabbt nedslag i två länder till väster om oss. Men ändå, jag kände att vi började nämna dem.
Lite kultur och på spaning och Dreyfus och
Det ena och det andra. Vi har spänt över
världsdelar.
Under i alla fall drygt 100 år. Ja. Drygt 100 år och två kontinenter åtminstone.
Vi kan inte lova det för varje frukost.
Ja, kan vi väl göra.
Ja, vi får tänka på saken.
Vi kan bara säga Helga Birgitta en gång, så har vi spänt över henne flera år sedan.
Ja, det kan jag. Men det ska inte.
Du har tappat Helga Birgitta
lite grann. Nej, jag läser henne. Jag läste henne senast igår. Eller om henne. Man skulle kunna läsa hennes revelations, men
jag tycker du ska göra det.
Nej, men det är svårt. Det är väldigt svårt. Det är en högre Birgitta-skola.
Okej, okay. Ja. Du kanske kommer dit.
Kanske. Vi säger right. Tack så mycket.
Ja, just det. Jag ska ha onsdagsmöte nu, så nu måste vi
lägga på en rem som
stänga leder. Butiken. Vi ses.
Det gör vi.
Hej.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.